Podplay.
You are the love of my life. I'll always love you. You know that, baby.
Vad är det här för fall? Jag får panik redan nu.
Du får vänta och se.
Och han hade bestämt sig för att om det var någon som kunde rymma även från ett sånt fängelse som Santé, så var det han.
Mm.
Du vet, han kom med rep, klättringshakar, tårgas och två pistoler.
Oj, lite väl.
Mm. Lite väl. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Välkomna!
Hurra!
Det är vårens, vårsäsongens sista vanliga Mord mot mord avsnitt. Nu rullar vi ut oss i sommaren.
Alltså, det känns så stort typ.
Det här med sommaren eller vad?
Med sommaren.
Sommaren känns stor.
Ja.
Du håller inte med Thomas Ledin.
Alltså tyvärr så måste jag väl göra det.
Det känns verkligen exakt som någonting som du hade kunnat typ bara säga i en konversation. Nej, men
sommaren
det är ju så att sommaren
är kort. Regna bort.
Visst. Visst, det har ju hänt. Ja. Var ärlig.
Det har hänt. Det har hänt. Usch, deppigt. Glaset ständigt är hälften av något.
Det är fyllt till hälften av allt regn som kommer under den korta, korta sommaren.
Precis, precis. Nej, det ska bli underbart. Jag hoppas att alla, inklusive oss själva, får en underbar semester.
Det hoppas verkligen jag också. Och Anna, hur mår du?
Jag mår underbart.
Härligt. Säger du så bara för att vi precis pratade om att du var glass
absolut half inte.
Empty?
Nej. Absolut inte.
Okay, okay.
Hur mår du, Karin?
Jag mår bra. Det är bråda tider, kan man säga. Jag har jag började jobba typ kanske 7:30 i morse och tog precis en liten paus innan vi drog igång här. Jag battlar ju ett klassiskt fall av mom guilt för att min dotter är vi har ingen förskola.
Mellanförskola.
Det är kaos. Mm. Exakt. Och jag har så himla mycket jobb. Så att jag försöker liksom jobba undan satan idag. Medan hon är. Så att jag kan vara en stark, närvarande moder till henne resten av veckan. Men det känns bra. Det har ändå gått ganska bra, du vet. Att en sån arbetsdag när man har jobbat som en tok. Men det har typ gett resultat. Nu ska vi väl se om vi inte kan avsluta på minus med ett riktigt dåligt avsnitt av Mord mot mord.
Det tror jag inte på. Du är verkligen en kvinna med många strängar på sin lyra.
Tackar, 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 tackar. Mm. Jag ska i sommar ägna mig åt att börja lära mig att spela lyra.
Se fram emot det.
Jag ska ta en lyra. Nej, det var ingen. Jag sa att det skulle gå åt helvete allting. Du, jag vill säga en sak innan vi gör någonting annat.
Kör.
Nej, vänta, jag vill säga två saker. För det första så vill jag säga så här. Om man vill ha ett till fall från oss på Mord mot mord huvudkontoret, då kan man gå in på patreon.com/mordmotmord. Vi har då släppt månadens och världens första Mord mot mord Patreon exklusiva fall. Jag berättar
stort
om
det kändes när du sa så.
Eller hur? Visst var det?
Världens första.
Världens första. Nej, men jag berättar ju om ett franskt fall som var a bit of a doozy, kan man säga. Det låg med svärmödrar, det utfördes svart magi, det anställdes skådespelare till olika saker. Så att jag tycker typ att om man vill ha en liten kanske typ nästa vecka då när vi inte släpper något nytt avsnitt, då kan man ju istället också lyssna på det avsnittet, eller hur?
Ja, det tycker jag verkligen man ska göra. Det var ett fantastiskt spännande fall, måste jag säga.
Bra, vad roligt att höra. Och du, sen har jag en sak till som jag tänker att jag ska gå vidare till i rask följd. Om man är Patreon-medlem så vet man ju redan det här eftersom vi skvallrade där först. Men den 17 augusti, då är det du och jag som giggar på inget annat ställe än vårt underbara underbara Liseberg.
Alltså jag längtar så mycket. Så det är onormalt så mycket jag längtar.
Så jag längtar också så fruktansvärt mycket. Och det ska bli så jävla, jävla roligt. Det är ett event som heter Bubble och Babbel. Två saker vi gillar.
Det är underbart. Det lovar mycket av allt.
Verkligen. Och vi kommer stå för det mesta av det, helt enkelt. 17 augusti på Liseberg. Det är ingen biljetter, utan man får liksom komma dit. Och jag hoppas ju att man i god mod anda ser till att åka många olika attraktioner och även förstås ta sig för så många barn man kan i olika köer. Eller hur?
Nu var det sista gången vi pratade om det. Någonsin. Så nu får det vara nog.
Gud, du fattar inte hur mycket jag älskar dig för det fortfarande. Det är fortfarande bara någonting som jag tycker var fint och otroligt med dig.
Tack, Karin. Tack. Nej, men precis. Det är först till kvarn för först mala, som jag brukar säga, som gäller på Liseberg den 17 augusti på Bubbel och Babbel. Och kom och mal med oss.
Och kom nu ihåg att sommaren är kort och det mesta regnar bort. Så se till att verkligen, verkligen njuta av den på alla sätt du kan. Det lät obehagligt, men är sant. Och med det så tycker jag vi drar igång det här vårsäsongens sista vanliga avsnitt. Nästa vecka blir det lite goda sommarrepriser, men med helt ny inramning förstås.
Ska bli kul. Ja. Då kör vi, Karin.
Det gör vi. Det är våren 2004 och om ett par månader ska En prinsessas dagbok 2 gå upp på USAs biografer.
Love it.
Är det det bästa sättet som jag har inlett ett manus någonsin, tror du?
Absolut, kanske. Absolut. Genovia.
Anne Hathaways stjärna är alltså på väg upp. Året efter ska vi dessutom se henne i sin första lite seriösare roll när hon dyker upp i succén Brokeback Mountain.
Just det.
Men i kärlek är Anne kanske inte lika framgångsrik. Hon är visserligen bara 22 år gammal och hon har haft en relation tidigare, men vid den här tiden så är hon single and looking for love. Därför har hennes kompis ordnat en blind date med en italiensk snubbe för henne.
Vad är det här för fall? Jag får panik redan nu.
Du får vänta och se. Alltså, jag vill också säga, det kommer vara brott. Ni behöver inte oroa er. Det här är inte bara typ...
inte bara en kärlekshistoria mellan Anne Hathaway och en italienare. Okay.
Ja, det är det. Det är exakt vad det är. Häng med. Anne tyckte väl säkert att det lät supersexigt, kan man tänka sig. Men inte lika sexigt att killen är en timme sen till restaurangen när de ska träffas. Anne är sur och dejten är off to a rough start. Men så sagt ligger under kvällens gång så börjar hon kanske värma upp lite grann inför den här italienaren då. Och när han efter dejten skickar ett dussin röda rosor till henne och ber om ursäkt för sin sena ankomst är saken avgjord. Italienaren är förlåten och Anne är snart kär. Hon tycker att han är underbar och dessutom är han snygg. Riktigt snygg, tycker hon. Mm-hmm. Jag hörde en podd där de beskrev det som att han ser ut som att man har strykt Zac Braff. Och det är så jävla sant. Vi ska snart credda vilken podd det är, men jag vill inte berätta det för att du kommer liksom... Ja, du fattar.
Okej.
Killen heter Raffaello Follieri. Han är 4 år äldre än Anne, alltså 26 år gammal. Och bor sedan ett år tillbaka i New York där han jobbar inom fastighetsbranschen. Han är väldigt framgångsrik. Han har kontakter i Vatikanen som gör att han till ett liksom bra pris kan köpa fastigheter av kyrkan och sen då antingen sälja dem vidare eller typ utveckla dem till andra, alltså använda lokalerna till andra verksamheter typ. Mm-hmm. Anne och Raffaele blir ihop och snart ett riktigt, riktigt power couple. Hon, den här unga skådespelerskan på väg upp, och han, den framgångsrika fastighetsutvecklaren. De flyttar ihop i en megalägenhet, reser jorden runt på privatplan och lever high life. Man kan ju tänka sig att Anne blir ganska så imponerad när Raffaello tar med henne till Rom där hon får träffa påven.
Oj.
Men kanske ännu mer imponerad när kommer hon genom åren att bli av hans välgörenhetsarbete. För han startar organisationen The Follieri Foundation där hon sitter i styrelsen. I juli 2006 åker de tillsammans till Nicaragua för att vaccinera barn mot hepatit A. Till Harper's Bazaar säger Anne senare. Det här är faktiskt ett riktigt unhinged citat. My boyfriend is incredible in a lot of ways, but when it comes to his charity, one of the most undoubted aphrodisiacs in the world is charity work.
Alltså, gud.
Seriously, you want a girl to be impressed? Vaccinate some kids, build a house. Och grejen är typ att jag fattar den grejen att bara, do you want a girl to be impressed? Det är en sak, men hon säger att det är ett aphrodisiac. Det är så här... Du blir alltså rakt upp och ner kåt av att vaccinera barn. Det är inte bra. Det är inte bra. Nej. Anne Hathaway.
Alltså herregud.
Men det är inte bara Anne som är imponerad av Raffaellos arbete. För i september 2006 står Bill Clinton på scen under sitt Global Initiative-möte och tackar Raffaello personligen för hans otroliga arbete och för att hans generösa erbjudande om att donera $50 miljoner till The Clinton Foundations arbete. Och Anne sitter liksom där och strålar av stolthet.
Mm.
Men det är inte bara fun games och sexiga vaccinationsprogram i relationen, utan paret bråkar ofta och de bråkar rejält. Sen förlåter de varandra och så håller det på så. Men det här mönstret eskalerar och sommaren 2008, 4 år efter den första sena dejten, gör paret slut. Anne är på promotionresa för sin nya film Get Smart när hon ringer till Raffaello som är kvar i New York i en lägenhet i Trump Tower faktiskt. Han frågar om hon vill komma på hans födelsedagsfest på Capri även om de har gjort slut. Det är tyst i telefonen och sen säger Anne Hathaway, "You are the love of my life. I'll always love you. You know that, baby."
Oj.
6 timmar senare stormar FBI-agenter Raffaello Follieris lägenhet, sätter på honom handfängsel och tar honom till häktet. Han anklagas för 5 fall av penningtvätt, 6 fall av bedrägeri och 1 fall av anstiftan till bedrägeri. Borgen sätts till 21 miljoner dollar.
Jävlar.
Så idag ska jag alltså då berätta om Raffaello Follieri, Anne Hathaways scammer boyfriend.
Vad sjukt.
Även känd som The Vatican.
Alltså så bra namn.
Alltså det är... Ibland kan man ju typ känna att man kan liksom höra... Man kan känna luftdragen av high-fivesen från tidningsredaktionerna när de kom på namnet.
Älskar det.
Okej, nu ska jag berätta lite om den här snubben då. Raffaello Follieri. Han föddes i Foggia i södra Italien och han påstod senare att hans föräldrar var framgångsrika fastighetsutvecklare, de också. Men hans mamma var lärare och hans pappa advokat som ibland jobbade lite som journalist. Lite oklart. Raffaello pluggade på universitetet i Rom och började redan som 19-åring med någon slags regelbundenhet och resa till New York. Och det verkar väl lite som att den staden symboliserade ett liv som han ville ha. Och han var inte heller rädd att typ låtsas som att han hade det, om du tänker.
Nej.
Och i New York så går han gärna på, du vet, så här klassiska New York-restauranger, Nobu. Och även Cipriano, som det känns som att de alltid går på i Real Housewives of New York. Hans första business venture var ett sminkföretag som han försökte lansera med sin första filmstjärneflickvän, italienska skådespelerskan Isabella Orsini. Det går inte så bra, de får ingen ekonomi och de typ skriver lite dåliga checkar och sådär, och så lägger de ner. Men när Raffaello senare pratar om det här liksom jobbet så låter det som att han sålde bolaget och fick riktigt bra med cash för det. Det är inte sant.
Okej.
2003 flyttar han till New York. Då har han redan en hel del high market kontakter i stan som liksom imponeras av den här hardworking unga mannen. För han är verkligen hardworking. Och dessutom så imponeras de av hans kopplingar till Vatikanen. För grejen är då att Raffaello är vän med en kille som heter Andrea Sodano. Han är brorson till kardinalen Angelo Sedano. Och han var faktiskt liksom en big deal i katolska kyrkan på den här tiden. Han jobbade under påve Johannes Paulus den andra, som här då under tidigt 2000-tal var sjuk. Och därför hade Angelo Sedano väldigt stor, alltså, makt och typ ansvar i Vatikanen. Och Raffaello känner då hans brorson. Det är både långt och nära, kan man säga. Så den här Andrea då, alltså brorsonen, han börjar åka till New York och går med Raffaello på olika affärsmöten. Så vad är då affären och hur ska liksom denna lösa koppling till Vatikanen bli pengar? Jo, katolska kyrkan har pengaproblem vid den här tiden. Kan du gissa varför?
Vad sa du, 2000?
Alltså det här är precis i början av 2000-talet typ. 2000.
Men är det någon sån pedofilihärva?
Det handlar ju absolut då om att det börjar bubbla upp bara fler och fler berättelser om att katolska präster har utsatt barn för sexuella övergrepp och kyrkan sen har hjälpt till att täcka upp för det. De har helt enkelt jättemycket rättegångskostnader också. Och även säkert att de försöker pay people off då. Folk som har blivit utsatta för liksom, sexuellt våld runt om. Det här är ju liksom, det är många, många platser och väldigt, väldigt många fall. Så därför säljer de, som är en av världens största fastighetsägare, vilket jag tyckte var intressant, alltså katolska kyrkan. De säljer av fastigheter för att få in cash. Och det tänker då Raffaello, denna hyvens man med fint moraliskt omdöme, att det kan man ju utnyttja nu. Liksom. Nu är det läge att plocka upp en billig kyrka typ. Så hans idé är då att han på grund av sina kopplingar till Vatikanen kommer få köpa kyrkor och andra typ byggnader som de äger för ett lägre pris så att man kan utveckla fastigheterna till något annat, som jag sa innan. Och det här tycker amerikanerna låter toppen. Jag tänker också att det verkligen spelar in den här amerikanska bilden av, alltså amerikanerna är ju typ imponerade om man har varit i Sixtinska kapellet.
Absolut,
så att,
verkligen.
Så att det känns som att de kommer ha svårt att värja sig för den här mannen typ. Så han bildar då The Follieri Group och det lanseras som ett event där det verkligen också dyker upp en hel del folk som är stora namn i katolska kyrkan. De har dragit i alla kontakter de har och det har gått bra. Kardinalen Sedano är till exempel där själv. Där är även New Yorks kardinal. Så att de har liksom high flying names. Och det här imponerar då på investerare som han också bjudit in. Och nu börjar pengarna rulla in i Follieri Group. Snart flyttar Raffaele Follieri in i en penthouse-lägenhet i Trump Tower och börjar klä sig i de finaste märkena och sen så träffar han då Anne Hathaway. Han gör allt han kan för att imponera på henne och han lyckas. Han bränner pengar snabbt. Raffaello behöver nya investerare och snart hittar han en riktig guldorder i form av Bill Clintons nära vän och rådgivare Ron Burkle, miljardär och ägare och ledare för investmentbolaget Yucaipa. Och Raffaello har fått till det här mötet genom att säga att han vill donera pengar till Bill Clintons välgörenhet och kanske även stoppa in pengar i Yucaipa. Han säger att han kommer från en familj som gjort sina pengar på olja och diamanter. Man bara, okay. Toppen. Och han säger då att han nu är CFO för Vatikanen, vilket är en så härlig titel.
Alltså verkligen.
Han är, ja men finanschef då, skulle du kunna, vad tror du om det? Han är Vatikanens finanschef och han får då möjlighet att köpa de här fastigheterna innan alla andra. På något sätt så vänder det här mötet med Ron Burkle och han istället för att Raffaello ska investera pengar i Yucaipa och stoppa in pengar i Bill Clintons välgörenhet så ska Ron Burkle, alltså han blir superimponerad av den här italienaren och det slutar då med att Yucaipa och Follieri Group gör gemensam sak. Alltså det är som att de startar typ ett gemensamt bolag som Raffaello då ska leda liksom och där ska han hitta och presentera kyrkofastigheter till Yucaipa och sen avgör Yucaipas ledning om huruvida alltså fastigheterna ska köpas eller inte. Mm. Så, och sen ska de liksom, sen får han del av vinsten då typ. Mm. Ron Burkle och hans gäng bestämmer att de ska investera 105 miljoner dollar. Men i det här liksom, i this business venture, men de kontrollerar ju fortfarande de här pengarna. Alltså inga investeringar görs om inte de har godkänt dem. Men han får då Raffaello med deras mått med ett lite av en typ spargris att tömma ändå. Han får en liksom operating budget för verksamheten. 5 miljoner dollar över 3 år. Och det här kommer då bli startskottet för ett otroligt liv för Raffaello Fogliero och, om vi ska vara helt ärliga, också Anne Hathaway. De reser på ett sätt som är helt sjukt. Han stoppar in sina föräldrar i den här lägenheten i Trump Tower och sen så köper han då, eller han köper nog inte, han skaffar en lägenhet vid Central Park som är på 2 våningar tror jag. Som han då säger till Yucaipa är för att de ska kunna ta emot representanter från Vatikanen. Men där bor han och även Anne ganska mycket. Där finns bland annat en butler, en kock och lite annan bra personal. När han flyttar dit då, som sagt, får hans föräldrar flytta in i Trump Tower. Han lägger över 100 000 dollar på att han och Anne ska flyga privatjet till Dominikanska republiken för en middag hos Oscar de la Renta, där bland annat Bill och Hillary Clinton och även Mikhail Baryshnikov, balettdansaren som spelade han ryssen i Sex and the City.
Just det.
Mest känd för vår generation som ryssen i Sex and the City. Men också känns som en av världens absolut mest kända och framgångsrika balettdansörer. De är gästerna då. Han lägger 150 000 dollar på läkarbesök till sig och sin familj. Han skaffar elite dog walkers till han och Anns labrador.
Gud.
Så lägger han också 800 000 dollar på vad som beskrivs som engineering reports. De är på italienska, vilket är förvirrande för det är hans amerikanska investerare då. Men även när de blir översatta så visar de sig vara totalt meningslösa.
Uh-huh.
Det verkar som att han typ kanske gör dem till en kompis eller så. Du ska också veta att han lägger pengar på företaget. Det är inte som att allting går in i hans privatekonomi, utan han skaffar ett nytt flådigt kontor på 350 Park Avenue. Där har han ett altare så att eventuella präster på besök kan göra vad präster nu gör. Verkligen. Han har också flera olika sådana prästrockar om det skulle behövas, vilket jag tycker är kul typ att man bara... Fan, är inte det lite av en bring your own prästrock-situation då?
Ja, och typ, jag tänker, klarar man sig inte utan om det verkligen är kris? Alltså att det är en så här, något krisprästärende.
Ja, men då vill han ändå vara så här, här är ditt altare och här är din rock, typ.
Ja, okej. Okay.
Men vet du vad min absoluta favoritgrej som han gör med det här bolaget för att tydliggöra kopplingen till Vatikanen är?
Nej, jag vill gärna veta.
Han anställer en person... Han anställer en nunna att sitta i receptionen.
Alltså, herregud.
Man tycker typ att det är lite on the nose, tycker jag.
Alltså, det är för så.
Yep.
Titta på mig.
Men det var inte så bra, förstås. Och i samband med detta så inleder han också sitt välgörenhetsarbete med The Fogliero Foundation och han och Anne vaccinerar barn. Och Bill Clinton hyllar honom på sina välgörenhetsmiddagar och sådär. Han är liksom i... den absoluta eliten inom både typ politik, alltså liksom kändisskapsvärlden och även näringslivet liksom. Han är i toppen.
Ja, mama, I made it.
Ja, 100%. Kan han ropa upp till Trump Tower där hans föräldrar är inkvarterade. Men det finns en sak som Raffaello inte gör och det är att köpa kyrkor. Och det är för att han inte är CFO av Vatikanen. Han har inte möjlighet att köpa fastigheter från liksom till... Alltså det finns typ vissa som är så här, jo men vi sa ändå typ att vi rekommenderade hans, att han skulle få köpa det. Men inte till, så, alltså, inte till mindre pengar.
Inte till det priset.
Förstår du vad jag menar typ? Att så här, han har lite kontakter men de... inte så bra kontakter att de tänker ta emot ett skambud på Guds hus. Liksom.
Why would they?
Nej, men verkligen. Så att de förlorar typ fastighet efter fastighet. De köper någon enstaka, men det blir liksom ingenting av det. Alltså han gör ingenting för att utveckla det. De bara står typ. Folk börjar bli allt mer stressade, för det enda de fått ut av Raffaellos kontakter är liksom audienser hos påven, vilket ju är fett. Men det verkar inte som att det var privata möten. Och det verkar också som att Raffaello har fixat dem genom att muta olika church officials. Okej. Okay. Det är slutet av 2006 och Raffaellos spenderande bara eskalerar. Han sätter hundratusentals dollar på olika Amex-kort och liksom bara kör på. Samtidigt undrar Ron Burkle vad fan som händer med de allt liksom mer eskalerande kostnaderna och att de inte typ gör några investeringar. För att hantera den här kritiken från hans investerare så anställer Folieri en kvinna som heter Carmela Santucci som är liksom så veteran inom den här typen av bolag typ. Hon har jobbat på jättemånga olika stora investmentbolag och den typen av liksom aktörer typ. Och hon tar då jobbet för att hon får Raffaello alltså personligt rekommenderad av en annan extremt high-powered investerare som hon har jobbat med tidigare. Det tar 2 veckor innan hon inte bara säger upp sig utan skickar ett långt mail till Ron Burkle och den här kontakten som hon har då där hon förklarar hur illa skött allting är på bolaget och mer eller mindre då säger att Raffaello Folieri är en scam. Typ. De avskriver henne som en att hon är knäpp till en början. Vilket ju måste vara helt jävla absurd. Alltså, man bara, har ni sett nunnan i repan? Sanningen är honom hack i häl sommaren 2008. Han är jagad från många, många olika håll. Ron Burkle, han anar ändå till slut. Han tar sitt förnuft i fånga och är så här, fan det är något fuff här. Han upptäcker då att väldigt mycket pengar har försvunnit och börjar med att försöka kräva tillbaka 1,3 miljoner dollar. Raffaello får sparken från bolaget som han och alltså den här Folieri Group Yucaipa gemensamma bolaget. Sen stämmer Rons bolag både honom personligen och Folieri Group. Och det här är liksom bara en av alla dem som jagar Raffaello vid den här tiden. Du vet, det är så här, allt från typ PR-byråer som inte fått betalt till flygbolag som inte fått betalt till Amex som har jättestora skulder. Du vet någon som typ hyrt ut en fin villa till honom och Anne vid något tillfälle. Det är verkligen alla alltså, är så här. Vad fan är det som pågår typ? Anne och Raffaello verkar göra slut någon gång de 2 första veckorna i juni 2008. De träffas sista gången den 17 eller 18 juni men lyckas inte limma ihop relationen. Det där samtalet från Annes press tour kvällen den 23 juni kommer då att bli sista gången de pratar med varandra.
Och men visste hon om det?
Väldigt oklart. Och det har funnits, hon har pratat om det väldigt lite. Och det har funnits teorier om att typ så här, kanske hon var med på utredningen. Alltså du vet så här.
För jag tycker det är så, det är någonting med att de pratade och sen bara timmar efter.
Jag vet. Det är väl
och att hon sa så där. Att hon sa sådär liksom.
Men var det bara, antingen var det ju det. Eller så var det att hon bara, jag vill verkligen inte åka till Capri och gå på din födelsedagsfest. För vi har gjort slut och det kommer bli stelt.
Alltså verkligen. Alltså det hade man ju inte velat göra såklart. Men
nej, jag vet. Bara, det är
jag tänker att hon liksom, kan hon ha tipped off the feds?
Alltså jag tänker typ att hon kanske inte har tipped off the feds. För att det fanns nog tillräckligt många andra som gjorde det. Men frågan är så här, var hon in on it på slutet? Det har också funnits teorier om att så här, den här nivån som blir bland annat genom hennes, liksom, hennes närvaro om man ska säga, gjorde då att det blev en större utredning, kanske att det blev federalt brott, alltså den typen av så här.
Just det.
Men det är också stora summor så antagligen hade väl det hänt ändå, men det adderar ju uppenbarligen till historien att det är Anne Hathaway.
Såklart.
Fina, alltså man har ju en sån känsla.
Alltså man tror ju,
för att hon är så, alltså man tycker synd om henne. Måste jag säga.
Verkligen.
Jo. Senare kommer hon, en av de gångerna hon har sagt någonting om det här då, är när hon senare leder Saturday Night Live. Då säger hon i sin öppningsmonolog så här. I broke up with my boyfriend and 2 weeks later he was sent to prison for fraud. I mean, we've all been there, right ladies? Raffaello Folieri kommer att erkänna sig skyldig till att ha lurat till sig 2,4 miljoner dollar genom att få investerare att tro att hans kopplingar till Vatikanen gjorde då att han kunde genomföra den här typen av affärer. Men det finns källor som säger att den faktiska förlusten av hans bedrägerier var 12 miljoner dollar. Han döms till 4,5 års fängelse och i maj 2012 släpps han och utvisas då till Italien. Han har sedan dess gift sig, skaffat barn och börjat jobba med investeringar. Om Anne Hathaways beslut att göra slut med honom, sa han för bara några år sedan. Det här tycker jag är så jävla toppen på något sätt. I think she made a business decision. She decided her career was most important. I'm not bitter. You can look in my eyes. I don't have anger, but I've been hurt.
Oh,
you were sent to prison for fraud, man. Det var inte a business decision. Det ska också sägas att under utredningen beslagtog polisen Annes dagböcker, vilket ju typ är en sån...
Nej, Princess Diaries.
Det är verkligen upplagt för ett skämt som man typ inte ens behöver säga.
Jag dör.
Det var då Raffaello Folieri, The Vatican, alltså, Anne Hathaways bedragarpojkvän. De var ändå ihop i 4 år typ.
Vad sjukt.
Jag har läst en otroligt lång artikel på Vanity Fair av Michael Schneerson med rubriken The Folieri Charade. Lyssnat på ett avsnitt av Scamfluencers, vilket ju älskar. Då förstås är var de sa att han såg ut som att man hade kört ett strykjärn över Zac Braff.
Alltså jag var tvungen att googla och ja.
Det är så jävla sant, visst är det det? Det ser ut som att man har strykt Zac Braff och sen blåst upp honom lite. Så ser han
älskar.
Ut. Det är avsnittet heter The Catholic Con Man. Jag har läst ett gäng olika artiklar från New York Magazine från 2008 utan byline. En Grazia-artikel som citerar en Daily Mail-artikel av Rebecca Hardy från 2021, där det här citatet då om att det var en business decision kom ifrån. Jag har läst Wikipedia-sidan om The Vatican och så en The Cut Long Read av Anna Silman med den ganska otroliga rubriken Remember the time Anne Hathaway dated a con man.
Alltså stackars henne.
Jag vet, fan. Det är så fucking synd om henne. Alltså det är och det är synd om andra med. Och det typ är så här, det verkar inte bara som att han snodde pengar från typ miljardärer liksom, utan det var också många som åkte på. Det fanns många obetalda räkningar i liksom hans fotspår helt enkelt.
Shit, vad sjukt.
Visst var det en historia?
Ja, det var en historia.
Det var en jävla historia.
Tack Karin.
Varsågod.
Väldigt stolt över dig att du hittat ett sånt bra fall.
Tack.
Det är i vårt, det här Patreon-fallet som var sist, du vet.
Mm.
Som du gjorde. Så var ju du i Frankrike.
Ja.
Och du var på ett fängelse som hette Santé.
Ja, just det, där han blev avrättad, ja.
Precis. Ah. Där kommer vi vara idag också.
Ha, spännande.
Ja, den 8 maj 1978 började som vilken annan dag som helst på högsäkerhetsanstalten Santé i Paris. På Santé så satt då intagna som ansågs vara liksom särskilt farliga och fängelset ansågs vara helt flyktsäkert och var liksom säkerligen ganska strikt för då alla som satt där. Man kan tänka sig att de som befann sig där inte gillade det så mycket helt enkelt. Jag har ingen aning om hur det är på franska högsäkerhetsanstalter.
Men det är säkert inte superljust. Jag tror att det är
det
få
känns inte som det.
Just högsäkerhetsanstalter som känns. De känns inte så, vad är det de gillar att säga om Danmark? Det känns inte som att det är hygge direkt.
Nej, precis. En man som satt där då i maj 1978 kanske var liksom särskilt osugen på att sitta där. Han hade suttit inne flera gånger förut och både i Frankrike och i andra länder. Och han hade helt enkelt fått nog. Han hade lyckats fly från flera olika anstalter han suttit på, bland annat i Kanada några år tidigare, mer om det sen, och även från ett annat fängelse i Frankrike. Och han hade bestämt sig för att om det var någon som kunde rymma även från ett sånt fängelse som Santé, så var det han.
Mm.
Den här mannen hette Jacques Merin. Och Anledningen till att han ändå liksom kände sig så säker var troligtvis för att han hade kontakter med olika personer som kunde vara till hjälp i liksom ett sånt fall då. Inte bara på utsidan där han hade ett stort nätverk av mestadels kriminella vänner, men även på insidan. Han var poppis bland de andra intagna. Han var liksom något av en kändis i Frankrike. Mer om det senare också. Men han var också helt okej omtyckt av vissa av vakterna. En av de vakterna som Jack lyckats linda runt sitt finger på ett sätt som är ju otroligt. Han, du vet, kom med cigarrer och du vet, allt annat som egentligen inte tilläts i fängelset. Men han kom med det till Jack titt som tätt. Och en dag hade de börjat prata då om att Jack ville ut. Så småningom så erbjöd den här vakten sin hjälp och i början på maj så började han helt enkelt liksom smuggla in saker som Jack kunde tänkas behövas när han skulle ut. Du vet, han kom med rep, klättringshakar, tårgas och två pistoler.
Oj, lite väl.
Mm. Lite väl. Och alla de här sakerna då som smugglades in till honom gömde sedan Jack i ett, du vet, sånt här... ett rum, alltså jag tolkar det som att det är, du vet, en lucka i taket, du vet, sådana tak som man kan lyfta på. Typ.
Yep.
Där, i en sån lucka i ett rum där de intagna liksom fick träffa sina advokater helt i fred. Alltså ett sånt helt isolerat rum typ.
Kommer du ihåg
den 8 maj då?
Förlåt, jag ska inte säga.
Just det.
Kommer du ihåg, jag var ju... Jag kommer tänka på historien om att det låg en stack med porrtidningar under ett sånt tak på ett kontor där jag inte jobbade, men ett bolag där vi båda två har jobbat.
Aj, ja, gud. Herregud.
Jobbade du där? På det kontoret?
Nej.
Storyn var ju att på Nöjeskallens gamla kontor, som jag tror var delat då, jag tror inte att det var någon på Nöjeskallen nödvändigtvis som hade gjort det. Så
de, det var där på Östermalmsgatan.
Så var det plötsligt typ, alltså en dag så kom de in på toalett, var det någon som kom in på toalett och så var det liksom som ett fotavtryck uppe på, på toa, dör. Alltså locket typ. Och så var liksom... taket lite så sjukt. Ja, exakt. Och så låg det en bunt med porrtidningar där.
Alltså herregud, bara, det är så snuskigt.
Också för att man bara, det var typ så, du vet, 2014.
Det fanns på nätet.
Alltså det snuskigt som finns att ha det i print ändå.
Ja. På jobbet.
På jobbet, alltså, i print. Så dåligt. Ja, nog om det. Nog om det.
Tillbaka till det här utrymmet i taket, där det låg lite värre. Eller jag vet inte vad som är värst i och för sig.
Både och.
Både och. Det låg andra grejer, ska jag säga. Den 8 maj då var det dags att skrida till verket. Och då såg Jack till att han hade bokat in ett möte med sin advokat då. Och när han väl kom till det här avskilda rummet så började han helt enkelt bara plocka fram sina grejer. Han tar fram pistolen och allt det och hotar då sin advokat att vara tyst. Efter ett tag så kommer då liksom någon vakt till rummet och då övermannar han den här vakten och tvingar av vakten hans kläder. Och sen satte Jack då på sig en vaktuniform och sen gick han och släppte ut två av sina kumpaner, François Bess och Carmen Rive.
Mm.
Och de gör typ då så att François och Jack har på sig vaktuniformer. De liksom lyckas övermanna flera vakter, du vet. Alltså det här är ingen... det är inte rymningen från Kumla när de gled ut med smör.
Nej.
Utan det här är liksom...
det här är straight on.
Väldigt mycket mer aggressivt. Så att François och Jack har på sig vaktuniform. Och så låtsas de då att de så här ska ta ut när Carmen då på... vad heter det? Att de ska, vet, ta ut honom på något ärende. Eller du vet så. Frakta honom någonstans. Så de liksom börjar sin väg ut ur fängelset. Och de, så småningom så hasar de sig ner med hjälp av de här repen på gårdsplanen. Och på gårdsplanen så händer något som de inte räknat med. För där var det då flera andra vakter på plats och ett gäng med byggnadsarbetare. Och det här är liksom, hade de inte räknat med. Så det blir typ som en sån standoff mellan de här. Så du vet, Jack och François och Carmen rör sig långsamt mot muren. Och för att komma förbi så använder sig Jack av en tårgas som han också fått in smugglad av vakten som hjälpte honom mot vakterna. Och då börjas det skjutas. Och mitt i den här salvan av skott liksom, så börjar François Bess att ta sig över muren. För de här byggarbetarna har då alltså en jättehög stege. Så det visste de väl om, liksom, att det pågick arbete där. Men de här vakterna som var på gården var liksom en total surprise, som det heter på franska. Och François då börjar klättra över muren, hala sig ner på andra sidan. Och sen då började Jack klättra upp och sen ner. Och till sist ska då Carmen klättra över. Men när han då ska hala sig ner, alltså han har kommit upp för stegen och ska hala sig ner då på andra sidan, så faller han. Det är 7 meter högt, den här muren som han står på. Han faller 7 meter. Och Carmen överlevde då fallet, men när han ställde sig upp så sköt polisen som lyckats liksom, du vet, det är ju vakter inne på fängelset och säkerligen polis också, men det kallas dit folk när liksom flykten är igång. Så bara all hands on deck till sånt är typ. Så att det, när de kommer ner på andra sidan så är de typ omringade av poliser. Så Carmen föll, klarade fallet, reste sig upp och blir då istället skjuten av poliser som väntar på andra sidan muren. Så han avled där på plats. Och det var som att polisen typ blev helt ställda av att Jack och François var klädda i uniform. För de vågar liksom inte göra någonting. De vågar inte skjuta och du vet, det blir så här jätteförvirrat verkligen. Och i den här förvirringen hos polisen så passade Jack och François på att bara dra liksom. Så de så här stoppar en bil som körde förbi och puttar undan den här personen, eller puttar ut den här personen som körde, och sen bara brände dem från fängelset. Och det här var då den första och möjligtvis den enda gången som någon lyckades fly från Santé-fängelset. Och jag ska nu berätta mer om vad som hände på flykten för Jack Emerine. Och den blev ju super, super uppmärksammad. Men först ska jag berätta lite mer om honom, tänkte jag. För i ett oroligt Europa den 28 december 1936 så föddes Jacques René Merine i en förort till Paris som heter Clichy. Och hans föräldrar var så här hårt arbetande personer, och det verkar som att de liksom var, du vet, så här riktiga arbetare först, vet, typ så fabriksarbetare, men att de så här arbetat sig upp socialt och ekonomiskt. Så att de var verkligen två väldigt kapabla människor och var väldigt måna om att deras barn skulle få en bra chans att skapa sig ett bra liv framöver så. Men han hade ju då en jättetuff uppväxt, för att kriget bröt ju ut liksom när han var ett litet barn. Och under hans uppväxt här i Frankrike så fick han uppleva och se fruktansvärda saker. Enligt vissa källor så blev hans pappa tillfångatagen av tyskarna. Och du vet, han fick bevittna folk som blev dödade av tyska soldater. Alltså du vet, han fick verkligen se vidriga saker i sin barndom. Så han hade liksom det tufft som liten. Men som liksom lite äldre pojke då, när kriget var över, så satte hans mamma honom i en skola, en katolsk skola. Men han var då allt annat än en skötsam elev. Han blev relegerad från skolan efter att han på något vis gett sig på skolans rektor. Och hans föräldrar så här försökte hålla uppe modet efter hans religering, och han skickades, du vet, till flera andra skolor. Men han bara fortsatte att bli religerad och bara stöka på, helt enkelt. Och den här stökigheten höll sig liksom inte bara till att han var bråkig i skolan, utan han började tidigt hålla på med diverse brottsliga aktiviteter. Och även i ung ålder så fick han upp ögonen för kvinnor. Han älskade han älskade tjejer liksom. Han blev en tjejtjusare i tidiga tonåren.
Och, precis som han i mitt i fallet för Patreon. Han var också en riktig Don Juan.
Ja, ja. Och det här, liksom, de här två sakerna då, att han är brottslig, stökig och att han älskar tjejer. Det kommer liksom så här, det sätter tonen för hur han skulle leva sitt liv.
Hans Tinder-profil. Liksom.
Alltså verkligen. Verkligen. Men, och innan Jack då hamnade på Santé och innan han rymde därifrån, så hann han göra liksom väldigt, väldigt mycket skit helt enkelt. Han gjorde en tur i kriget i Algeriet och enligt hans släktingar så var det under liksom den tiden han var där som verkligen, verkligen förändrade honom. Oh, som liksom var det som var brytpunkten liksom. För efter kriget så anslöt han sig till typ en så paramilitär grupp eller terroristgrupp som kallade sig för Organisation Armée Secrète, som gjorde liksom typ allt möjligt, bombade, gjorde liksom attentat för att undvika då att Algeriet skulle uppnå självständighet genom det här kriget. Så att, du vet, ja. Och utöver det då, att han var med i den här, vissa kallar dem då för terroristgrupp, och det är väl kanske det man får säga eftersom de bombade civila mål och sånt där. Mm. Men den kallas inte det överallt, ska jag säga. Men skitsamma, den här gruppen så höll han sig också då till vanliga brott, eller vad man vill kalla det. För samma år som han kom hem från kriget så begick han sitt första stora inbrott och rån. Och då bröt han sig in hos en förmögen affärsman. Och där så planerade han då att ta sig in i mannens kassaskåp. Och mitt under det här inbrottet då, när han sitter, tänkte han sitter och borrar i ett kassaskåp, så går hans borr sönder. Men han gav inte upp, utan han tog en liten paus från det här inbrottet och gick istället och gjorde inbrott i en järnhandel i närheten, där han stal en ny borr och gick tillbaka och gjorde färdigt jobbet.
Han, precis som sina föräldrar, så gav han aldrig upp.
Exakt. Kort efter det här inbrottet då, som liksom var det första stora för honom, så mördade Jack en man. Och det här är då hans första, i alla fall kända, mord. Mannen hette Ahmed och var tillsammans med Jacks ex-flickvän, och han verkar verkligen inte heller varit någon toppen person. Han misshandlade den här ex-flickvännen, och han kallas, det sägs att han också var någon typ av liksom hallick, att han drev sexhandel helt enkelt. Mm. Så att de hade hamnat i något slags bråk, vilket till slut då ledde till att Jack mördade honom tillsammans med en allierad som Jack liksom gjorde all skit med egentligen, helt enkelt. Och Jack hade ju redan ett rykte om sig, liksom att han var en hårdkokt kriminell. Men efter det här mordet på Ahmed så blev ryktet liksom ännu värre. Han var... började bli ökänd, i alla fall i den undre världen. Och han åkte inte fast för varken det här inbrottet eller det här mordet på Ahmed, utan han drog en sväng via Spanien, där han också höll på med massa skit. Alltså var han än hamnade så hamnade han i liksom, eller satte han sig i, han begick en massa inbrott, rån, massa sådana grejer. Och så var han i Spanien i några år innan han återvände till Frankrike. Och 1961 så dömdes han till fängelse för första gången. Och då fick han 18 månader i fängelse för då ett flertal inbrott och rån som han begått sen han kom. Alltså det var ju bara liksom en ganska kort spann från att han kom tillbaka till Frankrike innan han sen dömdes då. Så han hade gjort liksom massa inbrott och rån. När han avtjänat det straffet så gjorde han ändå ett försök på ett ärligt liv. Liksom. Han typ gifte sig med en kvinna som han träffat i Spanien, som hade följt med honom till Frankrike. De fick barn och du vet så. Men kickarna och de snabba pengarna lockade honom för mycket. Och det dröjde inte länge innan han var igång igen.
Varför? Han känns så mycket som typ Clark Olofsson.
Ja, men lite. Alltså, jag förstår verkligen vad du menar. För att han är ju då gift med den här kvinnan. Men som jag sa så var han kvinnokarl. Så att han gillar ju tjejer. Han är en rejäl kvinnokarl. Och han har då flera affärer med olika kvinnor bakom sin frus rygg. Och en av de här kvinnorna var liksom lite extra speciell för Jack. Och hon hette Janot. Och Jack och Janos kärlek tog helt nya höjder när hon en kväll, när Jack blivit överraskad av ett gäng andra brottslingar, alltså du vet, han typ satt och så här minding his own criminal business på typ en bar, så blev han typ alltså ambushed, alltså då han blev liksom överraskad, överfallen av massa andra som ville liksom, nu ska vi stoppa honom. Exakt. Och då ryckte hon helt liksom på eget bevåg in i det här. Hon ryckte tag i en pistol och höll alla under pistolhot medan hon och Jack då sen kunde lämna lokalen.
Det gillade han, eller?
Och det här, alltså, och det här blev ju verkligen, du vet,
yep.
Det etsade ihop dem, kan man säga.
Ah.
Tillsammans så gav sig Jack och Janot ut på en kriminell turné. Alltså,
även deras namn är perfekta.
Ja. Alltså det är ju lite Bonnie and Clyde. Och det liknas de ju med. Typ överallt, yep. Ska jag ju också säga. På den här kriminella turnén så gör de mycket. De rånar flera lyxaffärer och hotell i Schweiz. De kidnappade en tunisisk affärsman och fick loss, alltså, jag tror det var 6 miljoner franc för att släppa honom fri då. Och efter den här kidnappningen då så lämnade de Frankrike där den här tunisiska affärsmannen bodde och verkade. Och då drog de till kanske det mest franska utan att vara liksom själva Frankrike. De drog nämligen till Quebec i Kanada.
Yep.
Och där så är de också typ lite så, de kastar sig inte in. Alltså de har begått så sjukt mycket rån, så sjukt mycket inbrott. De har verkligen alltså bara gjort olagliga saker för att livnära sig. Men i Quebec så är det ändå som att de är så här, men vi kanske ska igen då, give it a go. Och vara liksom riktigt riktiga människor, höll jag på att säga, laglydiga människor. Och då tog de anställning som chaufför och hemhjälp hemma hos en väldigt förmögen man. Kort efter att de har tagit anställning där så hamnar Jack i någon slags diskussion eller bråk med, om det var typ kocken som arbetade hos den här mannen, vilket då ledde till att både Jack och Janot fick sparken.
Ah.
Men de insåg ju snabbt att de fortfarande behövde pengar såklart, och deras lösning på problemet blev då att kidnappa deras tidigare arbetsgivare, den här liksom förmögna mannen som de arbetat hos, och kräva hans familj på en stor summa pengar.
Perfekt.
Och det här hade de ju gjort då innan och visste att det gick liksom. Och även den här gången så lyckades de med det. Alltså de kidnappade honom och fick loss alltså mycket pengar.
Men hur mycket då? Typ jättemycket?
Ja, men det var väl liksom igen då något slags miljonbelopp. Så att de liksom har mycket pengar att hålla sig undan med, helt enkelt. Och det är precis det som de gör, för att de åkte då till en lite mindre stad som heter Percé i flera månader, där de liksom höll sig gömda. De lyckades få bo hos en kvinna som han typ, alltså mycket äldre kvinna som han typ charmade.
Ja,
hon liksom tjejtjusaren. Hon gömmer dem. Liksom. Det är oklart exakt hur mycket hon visste vad de har gjort för någonting. Men hon liksom hjälper dem att hålla sig undan helt enkelt. Och de är hos henne i flera månader innan de sen försökte då fly till USA. De lyckades komma till Arkansas innan de båda två greps för kidnappningen av den här kanadensiska mannen som de hade då kidnappat. Och så utvisades de då från USA till Kanada. Och när de väl kommer tillbaka till Kanada så visar sig också att det inte bara den här kidnappningen som de ska ställas för rätta för, utan det är också då ett mord som de har begått. För de har sorgligt nog mördat den här kvinnan som Jack skärmade och som höll dem gömd då under flera månader.
Varför då?
Ja, antagligen för att typ röja eventuella spår.
Nej.
Ja, så sjukt sorgligt. Så de dömdes i Kanada för kidnappningen, men också för mordet på den här kvinnan. Och de skulle båda två senare ändå frias för mordet, för att liksom, det verkar vara typ allmänt, det verkar vara så underförstått att de har mördat henne, men det har inte kunnat bevisas, ska jag säga.
Mm.
Så de friades då för mordet på den här äldre kvinnan. Mm. Men fick då ändå fängelsestraff som skulle avtjänas i Kanada. Jack rymde väldigt kort efter att han satts i fängelse. Och han lyckades då, på samma sätt som han liksom senare skulle göra på Santé, övermanna en vakt och iklä sig hans kläder. Och när han hade rymt själv så lyckades han också fria Janu. Och sen rymde de då, båda två. Men de lyckades bara vara på flykt i ett dygn innan båda två greps igen. Och Jack placerades då på en högsäkerhetsanstalt istället. Men trots då att han åkt fast så snabbt efter sin första flykt, och trots att det var liksom så hög säkerhet på den nya anstalten, så var han fast besluten att rymma igen. Och det tog honom 3 år att lyckas knyta till sig allierade vakter och andra intagna. Men efter 3 år i det här kanadensiska fängelset så lyckades han ändå fly. Och vid det flykttillfället så klippte han och flera andra intagna sig igenom flera stängsel. Alltså typ med en
någon slags
sekatör eller någonting. Eller sekatör kanske man bara klipper växter med, jag vet inte. Men så de alltså klippte sig fria och klättrade ner för en mur. Och sen lyftade han från fängelset. Så att det känns som en ändå relativt enkel flykt för att vara den typen av anstalt.
Alltså jag blev utbränd av hans liv.
Ja, och alltså det finns så mycket om den här personen. Det finns också så många filmer och böcker. Alltså, det här är alltså
en bråkdel.
I'm scratching. Alltså, det här
men
är
alltså,
liksom...
jag fattar inte hur han orkar typ finnas och leva det här livet.
Nej. Jag vet. Det är så sjukt stressigt.
Det är verkligen så stressigt.
Ja.
Vet du vad jag kan känna till honom? Ge upp. Det kommer kännas så skönt för dig när du ger upp.
Nej. Och det han säger hela tiden är att han kommer aldrig ge upp.
Fan.
Utan de liksom måste.
Han tog inte mitt råd. Honom.
Nej. Och efter att Jack då rymt den här gången så teamar han upp med en av de andra rymlingarna, Jean-Paul Mercier. Och de här två var verkligen up to no good. På bara 10 dagar rånade de 3 banker. De försökte också på att frita flera intagna från det fängelse som de precis flytt från. Men vid det här fritagningsförsöket så blev det liksom en aggressiv skottlossning mellan Jean-Paul och Jack och vakterna på fängelset. Mm. Och Jack sköt då mot en polisbil och flera poliser skadades, och även Jack då träffades i benet. Och när han hade blivit träffad i benet så insåg de då att de inte skulle kunna genomföra sin plan och tog istället sin tillflykt till skogen. Och när de då flydde den här gången så gjorde de något som låg liksom utanför bådas kriminella profiler, eller man ska säga egentligen. Jack har ju då mördat i alla fall vid ett tillfälle innan. Men när de var på den här flykten så mördade de 2 skogsvakter som närmat sig dem för att typ, de trodde att Jack och Jean-Paul var tjuvjägare. Men då hade de bara typ varit såhär, det är vi inte, och mördat dem.
Jeez.
Men det här mordet ledde tyvärr inte till att de åkte fast heller, utan de fortsatte att utföra rån och göra inbrott under hela den här hösten. Och media och allmänheten följde deras framfart med skräckblandad fascination. De blev riktiga kändisar. Jack liksom framställde sig själv som att han stal från de som stal från de goda människorna, alltså typ att han stal från banker, affärsmän, och sen så delade han med sig till andra som inte hade lika gott ställt. Alltså han framställs som någon slags modern hodfigur. Det är oklart om han faktiskt liksom delade med sig till någon annan.
Men det var på, så han liksom... Så tänk på de här skogsvakternas typ familjemedlemmar.
Nej, alltså verkligen. Nej, alltså de är, han är en fruktansvärd, person. Men han ansågs då vara snygg liksom. Och han var en riktig charmör. Du får ju döma själv av bilder hur du tycker att han ser ut. Och han fick liksom mycket kvinnliga beundrare. Alltså folk var helt tokiga i honom. Och tyckte att han var en jätteintressant figur. Just det här att han liksom lyckades hålla sig på flykt, att han rymde, så vet att han gjorde alla de här grejerna. Han blev som en, och att han då framställde sig själv som egentligen liksom en välgörare. Så han hade en stor fanbase. Och så till den grad att när Jack bestämde sig för att återvända till Frankrike 1973, så var det en kvinna som åkte med honom dit i hans väska. Det är högst oklart hur hög sanningshalt det är i det här faktumet att hon åkte med i väskan. Men det är ändå...
toppen.
Det har ändå något.
Det får vi ändå lov att säga.
Ja. Och tillbaka i Frankrike så fortsatte han liksom föga överraskande på samma bana igen. Men han började bli sloppy. Han hamnade i ett bråk på en bar, och när polisen dök upp så skadade han en polis. Och när han greps och ställdes inför rätta för den här liksom bråket med polisen, så gjorde han en helt sjuk grej. För mitt under rättegången så drog han fram en pistol som han sen hotade hela rättssalen med. Och sen tog han tag i domaren som han liksom använde som en någon slags mänsklig sköld när han rymde från... Oj. Fängelset. Nej, från domstolen.
Okej.
Okay. Ja. Och om han hade varit känd eller ökänd innan detta, så slog det ju här i taket nu. Den franska polisen var liksom fast bestämda på att
nu fick det vara
nog. Fånga honom. Liksom. Det räcker nu. Han gör för mycket skit liksom. Så kort efter att han rymt från den här rättssalen så begick han 2 bankrån på en och samma dag. Och dagen efter det så lyckades polisen till slut gripa honom. Alltså du vet att det är så här, inte bara, alltså vet att han bara gör den här grejen i rättssalen, drar på flykt 2 och gör ändå 2 bankrån. Rån. Helt sjukt. Så att de blir ju glada när de lyckas gripa honom. Och då dömdes han till 20 år i fängelse, som skulle avtjänas då på fängelset Santé, där jag började det hela. Och inifrån fängelset så arbetade han hårt på att profilera sig som den här Robin Hood-figuren. Han gjorde jättemycket intervjuer i liksom olika sorters media. Han skrev en bok om sig själv, och han blev liksom populär hos media, men också hos liksom typ, vad ska man säga, vänsterfalangen i Frankrike, för att då att han var så här, det gör ju bara rätt för att jag typ skäl tillbaka från kapitalisterna och typ bankerna och delar med mig till folket. Så att han har...
Men återigen, det finns inget som verkligen talar för att han har delat med sig till folket.
Troligtvis har han inte, skulle jag säga.
Nej.
Men han är liksom, han är bra på att sälja sig själv.
Han bygger sitt varumärke.
Ja. Så han jobbar hårt där inne, och den 8 maj då, 1978, så lyckades han och François Bess då rymma från Santé. Och då tänker man kanske att han skulle vilja ligga lågt. Men det vill han inte. För direkt efter att de har flytt så åker han och typ äter på en jättefin... De då, 2, då åker och äter på en jättefin restaurang någonstans. Han fortsätter att göra intervjuer i pressen eller media, och Han fortsatte att råna olika banker och kasinon. Han kidnappade och försökte mörda en journalist som skrivit illa om honom. Alltså, du vet, för han har med sig typ väldigt många i pressen för att han är som tacksamt intervjuobjekt typ. Men det är ändå som har varit en person som har varit polis och som sen blivit journalist som har skrivit någonting dåligt om honom. Och då är det typ att han bara, den här jäveln ska inte typ solka ner mitt namn. Så han lyckas alltså lura den här stackars mannen till typ en grotta där han gömmer sig. För att han liksom är i tron om att han ska få göra någon slags exklusiv intervju.
Mm.
Istället så skjuter han honom 3 gånger. En gång i armen, en gång i ansiktet och en gång i benet. Men den här personen överlevde trots det. Den här attacken, mordförsöket och kidnappningen. Så han är ju liksom, alltså det känns ju som att han är helt off the rails typ. Han gör helt galna grejer liksom. Och polisen var ju helt tokiga på att han hela tiden lyckades liksom slinka ur deras grepp. De var hela tiden några steg efter honom. Men de jobbade på, kan man minst sagt säga. Och du vet, de får någon slags specialtillstånd att alltid arbeta i något slags, du vet, allting är, de har sånt stort fokus på att till slut bara lyckas fånga den här personen. Och i oktober 1979 så fick polisen in ett tips om att Jack bodde i norra Paris med sin nya tjej Sylvia. Och polisen samlade då ihop 50 män och 15 polisbilar som lurade liksom utanför Jacks lägenhet länge, du vet, håller span. Och en sak som jag inte har nämnt innan är också att det sägs att han var master of disguise, att han typ så slängde på sin peruk och bara ändrade hela sitt utseende, vilket jag tycker känns bara speciellt.
Lösnäsa, mustasch, glasögon.
Typ att det är så. Och att de är såhär bara, är det han? Du vet, när de sitter där utanför. Och de bara, nej, vi vet inte om det är han för att, du vet, XX. Och sen så är det då, till slut den 12 november 1979, så är det någon som de bara, det där måste vara han. Det ser inte riktigt ut som han, men han har samma kroppsbyggnad och rör sig på samma sätt. Det måste vara han, typ.
Okej.
Okay. Så då har de helt plötsligt sin guy.
Uh-huh.
Så Sylvia kommer körande, plockar upp den här förklädda Jack i bilen och så börjar de köra. När en av då de större polisbilarna ställer sig och liksom bara blockar deras väg. Och då, när de blir stoppade, så duckade Jack ner och sträckte sig efter vad som senare skulle visa sig vara 2 handgranater som låg vid hans fötter i bilen. Men 3 poliser agerade snabbt och sköt mot bilen där Jack och Sylvia satt. 21 skott avlossades och Jack dog på plats i bilen. Sylvia skadades alltså väldigt ordentligt och förlorade 1 av sina ögon men överlevde sammandrabbningen. Och han hade talat in typ ett röstmeddelande till Sylvia där det var typ så: om du hör det här så betyder det att typ så här, nu har polisen fångat mig och jag lever inte längre. Och hans död blev, precis som hans liv och brott, väldigt uppmärksammad. Dels för att han var så känd och liksom han kallades för public enemy number one. Liksom.
Yep.
Men också då för att polisen var så otroligt glada att de äntligen hade stoppat honom. Efter att de då har dödat Jack så ställde sig polisen helt enkelt och skålade i champagne på platsen där Jack dött bara en timme efter att han dött. Vilket ju verkligen inte känns så bra. Det fick de ju också mycket kritik för, såklart. Det är ju en helt absurd grej att göra.
Alla är galna.
Alla är galna.
Perfekt.
Nej, men så det var alltså bara väldigt brief om Jack Merin.
Jag måste bara kolla hur han ser ut.
Ja. Jag ville göra det här och sen så du vet började inse att jag bara, han har gjort så jävla mycket grejer. I will never do this justice. Det finns hur mycket som helst.
Vänta, hur stavar man?
J-A-C-Q-E-U-E-S. M-E-S-R-I-N-E.
M-E-S, ah, där.
Gillar du?
Han ser ju mer ut som typ, han ser väl ut lite som Jim Jones, eller?
Ja, absolut.
Fast han ser ut som en liksom, blandning mellan typ Rasputin och Jim Jones.
Ja, visst? Faktiskt. Ja. Han har riktigt schyssta polisonger.
Jag tycker
på
nog
mugshot.
Inte att han är så sexig, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Men han ser ju, det finns ju en bild här där han har glasögon, solglasögon på sig och ett liksom stort vapen och ser väldigt, och liksom ett sånt skägg som bara sitter under hakan. Som ja. Är väldigt roligt.
Åh, oh, herregud. Oh. Nej, men det finns hur mycket som helst om honom. Så att, om man tycker det är spännande med såna här massförbrytare, typ, eller vad man ska kalla det för, så kan man fortsätta. Och jag har läst Jack Marine, Public Enemy Number One, Kamikaze of Crime på Biographics.
Kamikaze of Crime. Japp, japp.
Jack Marine, Public Enemy av Chris Sullivan på Dazed. Flera olika Wikipedia-sidor såklart. En artikel av Espen Sylvest på Världens historia med rubriken Iskall storförbrytare utlöstes intensiv människojakt. Och jag har lyssnat på Jack Marine, The Man of a Thousand Faces och podden Detectives Don't Sleep. Och det avsnittet heter Public Enemy Number One.
Jesus Christ!
Mm.
Vilken jävla resa det här avsnittet blev, eller?
Ja, alltså jag är fortfarande helt tagen av Anne Hathaways
scammer boyfriend.
Mm. Karin, nu blir det en liten paus här
Vi behöver
vanliga
det.
Mord mot mordflödet.
Jag tror faktiskt att vi behöver det. Men vi kommer ju släppa avsnitt,
ja.
Repriser varannan vecka, sommaravsnitt med nya fall varannan vecka. Vi kommer inte lämna er high and dry, utan vi håller i sällskap. Och så hörs Absolut. Vi i Patreon-flödet med nya avsnitt. Och ha en underbar sommar!
Det får ni verkligen ha.
Och,
hej då!
Hej då!
En del av